Smør, så Kina Kari Ola hadde før Kjæringamnestaven. Kjæringamnesekken, høpp i evig bekken, også datt ut i oss og vårt og vårt, men da kom opp og tar ulike kåd. Kjæringamnesekken, kjæringamnesleiva, satt høgt høpp i kreiva, også vart du var i uteliten då. Jamme var det kvar og før i bare år. Kjæringamnesleiva.
Till mitt sommarprogram 2017 på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Gunilla Grell Lundgren. Det vi hörde nu, det var en folkdans från Svalbard. Den lilla flygplatsen, den låg alldeles vid havet och hade bara en start- och landningsbana. Och runt om så tornade upp sig höga berg och himlen var alldeles grå. På vattnet låg en rad lastbåtar. Till och med en liten halberassi 312 låg på svaj i det grunda vattnet. Efter en kort bussresa så kom vi fram till Longyearbyen på Svalbard. Varför lämnar man ett 25-gradigt Tyresö för att åka till ett 2-gradigt Svalbard mitt i sommaren? Jag hade länge drömt om att få komma dit och äntligen var jag där. Och vad var orsaken? Isbjörnar. Jag ville se isbjörnarna innan det blev för varmt för dem i Arktis. Var fanns de? Skulle vi få se några? Inte vet jag vad jag väntade mig. Sol och gnistrande snö och isbjörnar som simmade runt och lekte med sina ungar på isflaken kanske. Men inte detta. Mängder av snöskotrar trängdes med ett slags radhus i olika färger. På ett litet område som var mycket mindre än Krusboda. Men annars så var det ganska likt. Allting var mycket enhetligt. Och inga växter fanns det. Det var liten antydan till gräs här och var. Men inga blommor. Det gav ett rätt sterilt intryck. Det fanns inga träd. Något som förvånade oss, det var alla rör till husen som låg ovan jord, en halv meter ovanför marken. Vi fick förklaringen senare. Det gick helt enkelt inte att gräva ner rören i marken, eftersom permafrosten aldrig gick ur jorden. Om rören skulle grävas ner så skulle permafrosten skjuta upp dem ovan jord. Permafrost, vad är det? Det är när vattnet i marken är fruset året runt. Tjäle, alltså. Första stoppet, det var på en krog där vi uppmanades att lämna våra skjutvapen utanför innan vi steg in. Fisksoppa och skaldjur, vad annars? Vid ett åtkantigt bord satt vi i en slags veranda och på väggarna var det gevär och en del andra gamla skjutvapen. Hade vi hamnat i Texas? Ja, man kunde undra. En buss körde oss runt till några museer och till den lilla träkyrkan på en bergssluttning. Den var vackert utsmyckad, inte helt olik vår allmogestil. Och där samsades olika religiösa samfund. Protestanter, katoliker, muslimer med flera. Och deras stolthet, det var det nybyggda Polarmuseet, där man visade hur polarexpeditioner går till. Om det får Lennart, min man, berätta.
Ja, det nya Polarmuseet, det var de mäkta stolta över. Det har väl funnits ett museum tidigare, men det här var bara ett par år gammalt nu. Och här kan man se väldigt mycket av hur det gick till när André startade sin expedition ifrån Danskön för att sen försöka flyga upp med örnen till Nordpolen. Som ni vet, han kraschade ju ordentligt på och hamnade så småningom på Vitön. Man hittade honom på Vitön på 30-talet. Men det finns många andra sådana här nordpolfarare som också beskrivs här på detta museum. Det som var intressant med André, det var att han var den första som försökte flyga dit med sin luftballong. Tidigare har man försökt att ta sig landvägen över isen.
Ja, det var verkligen mycket man fick sig till livs där. Mycket intressant, håller jag med om. Dagen hade varit lång, vi hade ju rest ifrån Norge på morgonen och så fick vi vara med om allt det där. Och vi såg fram emot att komma till vårt hotell, Radisson Blue. Och gissa om vi längtade efter ett bad eller en varm dusch. Vi fick ett fint rum med en fantastisk utsikt mot de klippiga bergen. Men det fanns bara iskallt vatten. Det visade sig att rörmokaren som skulle ha lagat varmvattenfelet, han tjänstgjorde också som guide och hade varit ute och åkt buss med oss hela eftermiddagen. Utan att veta att ön var utan varmvatten just då. De är inte så många människor där. Och många har flera uppdrag, de flesta troligen. Och vår guide var alltså rörmokaren på orten. Iskallt vatten och iskallt inne. Det var inte precis vad vi hade önskat oss. Men han var ju så trevlig och visste inget om felet. Hur som helst så fick vi en fantastiskt härlig skaldjursbuffé. Och kvällen var så vacker och ljus som en sommardag hemma, så vi njöt av den vackra utsikten. Och som tur var så var det jättemörka tjocka gardiner som höll midnattssolen ute, för det var ju ljust dygnet runt. I 5 månader har de ljust dygnet runt på Svalbard. Och i 5 månader är det mörkt dygnet runt. Höst och vår, det är bara några veckor.
Samman ut där blommor i gräset står. Vi skall inte sova vårt sommarnatta som kryser med dock i vårt hår. Som kryser med dock i vårt hår. Vi skall inte sova fra heisa til engen og gras oppe spil. Hun vandrer i lagen er bleikblå himmelen til fuglene løfter veng. Til fuglene løfter veng. Kjenne at vi i slekt med jorda, med vinden og hvite sky. Og vite at vi skal være i sammen, like til morgengry. Like til morgengry.
Det var också en visa från Svalbard. Man ska inte sova i sommarnatten. Vi fick promenera i byn, men var strängt tillsagda att inte gå utanför bebyggelsen om vi inte hade sällskap med någon som hade ett osäkrat gevär med sig. Senast man hade sett en isbjörn där, det var 1 kilometer ifrån bebyggelsen. Vanligtvis så drar isbjörnar sig tillbaka efter ett första varningsskott. Men den här blev inte skrämd av skottet. Så man var tvungen att skjuta bedövningspilar i den. Och sen forsla den sövda besten med helikopter långt bort så den inte skulle gå tillbaks. Och när vi flanerade den lilla bygatan fram, gågata förstås, såg vi det lilla sjukhuset, ett apotek och post. Och sjukhuset, det var litet och kunde inte göra några avancerade ingrepp. Den som skulle föda barn till exempel, den var tvungen att åka till norska fastlandet. Och vi tittade storrökt på alla dessa snöskotrar som fanns i mängder överallt. Det verkade som om människorna plötsligt hade överraskats av att snön försvann och bara hade lämnat snöskoten där man ställt den. Och vid varje husdörr så stod familjens skidor liksom uppspända mot väggen. Och dagisbarn, det fanns såna också, påbyltade precis som i Sverige. De lekte på sin lekplats och skolbarnen på skolgården, precis som i vilken förort som helst. Nu tar jag Lennart till hjälp igen. Vad är det för henne som bor på Svalbard?
Ja, Svalbard har ju en liten underlig rättslig ställning. Man kan likna det med Ålands ställning i förhållande till Finland. Norrmännen administrerar enligt ett traktat från 1920 ögruppen Svalbard. Men det är 30-tal länder som har skrivit under det här traktaten. Men Norge administrerar som sagt, och det är därför det talas mest norska, och det är norska regler som gäller, allt i norskt på det sättet. Men norrmännen får inte ta ut någon skatt där till exempel, och det får inte finnas någon försvar. Så att det är helt självständigt litet rike. Det är en syssloman ifrån Norge som är som en landshövding i Sverige, men har betydligt mer att säga till om där. Enligt det här traktatet så gäller det att alla länders invånare som har skrivit under det här traktatet, det är 30-tal nu då, de har rätt att bosätta sig och driva näring i Svalbardområdet. Bara man kan försörja sig. Man får inte komma dit och leva som pensionär och leva på pengar bara, utan man måste bedriva en näringsverksamhet. Så är man till exempel skomakare så får man åka dit och sätta upp ett skomakeri. Det finns ju en hel del butiker, som man känner sig ju inte alls som man är utkastad i vildmarken inte, utan det är ju sportbutiker av alla andra slag och klädbutiker och sådant. Så många arbetar ju i de här butikerna. Sen träffade vi på många andra guider också, och det var ju många ungdomar som studerade där. För att det är väldigt många, inte bara från Norge och Sverige utan från andra kontinenter också, som är intresserade av det arktiska klimatet och studerar det och studerar geologi. Det finns alltså en universitetsfilial där som sorterar under universitet i Norge då. Och de här ungdomarna, de är ju också då guider. Det finns ju ingen äldrevård och du kan inte vara där egentligen som pensionär.
Det här namnet, Långjörbyn, det är lite konstigt att våra öron. Hur kommer det sig att det heter så?
På 1900-talet började man bryta kol här uppe. Och det var en amerikan som satsade pengar. Han hette Longyear. Och han byggde ju den här lilla stan då, som numera heter Longyearbyen. Men då hette den Longyear City. Men när norrmännen tog över administrationen så bytte de ut city mot byen. Så det blev Longyearbyen. Man kan ju säga mer om den här kolbrytningen nu när det är så mycket prat om kolbrytning i Amerika. Här har man lagt ner all kolbrytning nu, för det lönar sig inte. Det finns bara en gruva som är kvar, och den har man öppen bara för att kunna bryta kol för sig själva där. För att all värme och elektricitet på Spetsbergen, den producerar man själv då i det egna kolkraftverket här.
Andra dagen vaknar vi upp till sol och klarblå himmel. Och i den lilla hamnen så låg fartyget MS Polar Girl och väntade på oss. Isbjörnar, skulle vi få se några? Det var högst osäkert. På 2,5 månad hade bara totalt 5 isbjörnar varit synliga på Svalbard det året. 5 björnar. Kanske skulle vi få se någon isbjörn. Kaptenen, han tyckte om att få besök på kommandobryggan, så Lennart och jag tillbringade lång tid hos honom. Han var väldigt pratsam och pekade ut olika vattendjur som vi såg. Han var egentligen lots på sträckan Tromsö-Kirkenäs, och de senaste 15 åren så hade han tillbringat sina semestrar som kapten på utflyktsbåten på Svalbard. Och när man tittade på hans elektroniska sjökort, GPSen alltså, så såg det ut som att vi egentligen var uppe på glaciären, fast vi uppenbarligen flöt omkring på öppet vatten. Så långt hade isen dragit sig tillbaka sedan sjökortet var nytt för cirka 5 år sedan. Efter några timmar så hade vi nått pyramiden. Resterna av en gammal stad, ett litet samhälle i alla fall, där svenskarna hade startat kolgruvor på 1930-talet. Och namnet hade platsen fått av att berget närmast hade formen av en pyramid. När svenskarna brutit kol där i några år så tog ryssarna över, och till en början så var det mycket lönsamt. Men så småningom flyttade även ryssarna därifrån när efterfrågan på kol avtog. Vi landade vid en gammal fallfärdig träbrygga, och vi möttes utav 2 ryska män i uniform och med gevär på axeln. såklart. Säkert också osäkrade. För nu var vi i ett isbjörnsområde. Den ena hade sitt guldgula hår uppsatt i en hästsvans. Och den andra, som blev vår guide på ön, han såg ut som en smal rysk leksakssoldat med en hög svart skinnmössa. Och han talade utmärkt engelska, British English. Han hade varit där i 8 år, men nu var det sista året. Han längtade verkligen hem till Ryssland. Sommartid var det 8 personer som bodde där och på vintertid 2. Stället hölls öppet för turister helt enkelt. Och det fanns till och med ett litet hotell där man kunde övernatta. En gång så hade det varit ett riktigt blomstrande ställe med skola och sjukhus, apotek, gemensam matsal med centralkök. Och i boningshuset sov man bara i så kallade dormatorier. Och maten åt man gemensamt då i en stor, mycket vacker matsal med stora marmortrappor som ledde upp till själva salen. Där fanns det också till och med ett sport- och kulturhus. Också det var mycket vackert byggt. Allt hade bara lämnats. Till och med musikinstrumenten fanns kvar. Mycket dammiga förstås, men ändå. Det såg faktiskt ut som ett typiskt ryskt samhälle med en paradgata i centrum med en staty av Lenin. Dormatorierna var rena fågelbergen. På alla fönsterbrädor häckade massor av tretåig mås. Så småningom så klev jag ombord på båten igen. Medan vi satt på akterdäck åt så kom det larm om att isbjörnar hade siktats. Vi rusade allra högst upp på båten och lyckades få se 2 stycken som låg på berget alldeles nedanför glaciären. Kapten styrde närmare och stannade ungefär 50 meter från björnarna. Vilken grej! De låg där och solade sig och rörde lite på fötterna och ändrade ställning och sådär. Och efter en liten stund så såg vi ytterligare en björn, en bit därifrån, som gick och gömde sig bakom en stor sten. Och åt andra hållet så såg vi faktiskt en björn till, den fjärde björnen. Han satt och åt på någonting så han var alldeles blodig i hela ansiktet. På hemvägen sen så såg vi också ett helt stim med vita valar, 5-10 stycken. Och en ensam ren såg vi på ett ställe också. Det var helt fantastiskt att vi hade fått se 4 björnar samtidigt. Så det var verkligen en upplevelse. Alla stod där med sina kameror. Klick, klick, klick. Isbjörnarna, de är farliga för människan. Det är ett av de få djur som ser människan som mat. Förutom isbjörnarna så är det krokodilerna och jag tror att det var flodhästarna. Men de lever ju då mest på sälar och renar och annat som de kan få tag i. Om det finns is så ligger de då på isen vid en öppning, isen. Och väntar tills en säl kommer och sticker upp huvudet för att få en nypa luft. Och då slår de till och tar sälen. Och det går åt ungefär 1 säl per björn och vecka. Och normalt så går den inte in i bebyggelsen men stryker strax utanför. Och en annan dag så fick vi besöka en gruva som var omgjord till museum. Allt såg ut som om gruvarbetarna precis bara hade lämnat gruvan. All utrustning, hjälmar och kläder och transportvagnar och sånt där stod exakt så som de hade lämnat gruvan efter en arbetsdag. Och det var väldigt intressant att se hur brytningen hade gått till. De där gruvgångarna som vi kröp i, de var 1 till 1,5 meter höga. Inte bekvämt. Så man kan verkligen föreställa sig vilket liv arbetarna levde. Men man kan ju trösta sig med att de kanske bara stannade i några år och tjänade ihop massvis med pengar och sen åkte hem till Norge och fick det bekvämt. Men det vet vi inte. På Svalbard så där finns världens frölager som invigdes 2008. Och det ligger i en gammal nedlagd gruva. Och där får alla länder som vill lagra sina fröer. Efter en katastrof så skulle man då kunna hämta fröna där och starta upp sina odlingar igen. Och den där nedlagda gruvan, den håller sig själv i perfekt temperatur och fuktighet för att klara lagringen. Men för en tid sedan så hörde vi att tyvärr har permafrosten börjat tina. Så vatten hotade att komma in i lagret. Nu är det under kontroll. Man har lyckats stoppa vattnet. Men vad händer när permafrosten tinar ännu mer? I alla fall så hade vi en fantastiskt intressant resa. När vi skulle åka hem blev det lite smått dramatiskt. Planet hade krockat med en fågel och var lite skadat och fick inte flyga. Efter 7 timmar så kom det ett nytt plan från Köpenhamn. Vi kom hem ett halvt dygn försenade, men mycket nöjda med resan. Det hade varit så fantastiskt intressant. Och den största upplevelsen var ju naturligtvis isbjörnarna. Men det var också väldigt spännande att uppleva det säregna landskapet och allt annat på Svalbard. Det skrämmande var att med egna ögon se hur mycket temperaturstegringen hade tagit på glaciären på bara några år. Så vi hoppas verkligen att alla länder hjälper till att minska temperaturhöjningen. Det var allt från mig, Gunnela Grell Lundgren, och min man Lennart i årets sommarprogram på Radio Tyresö 91,4. Så önskar vi alla lyssnare en riktigt härlig sommar och avslutar med att lyssna till Med kärestan min. Också det en inspelning från Svalbard. Tack för att ni lyssnade.
Jag lagde mig så silda och sent om en kväll. Jag visste ingen klivet till att hava. Så kom när ett bud ifrån kärsten min. Jag måtte till henne bort fara. Och ingen har jag älskat över henne. Jag tryckte på mig sko, de bästa som jag någonsin ägde. Så klädde jag på mig klädning av mig, en klädning av bomullske flöje. Och ingen har jag älskat över henne. Att göra. Där stannar jomfrur allt ut i flock och kläder min käraste till döde. Och ingen har jag älskat över henne. Så gick jag mig ut på den gröna. Att ringa. Ej annat jag visste och ej annat jag förnam än att hjärta i stycken ville brista. Och ingen har jag älskat över henne. meg så selde alt sent om en kveld. Jeg visste ingen tvil til at havet så kom der et bud ifra kjæresten min. Jeg måtte til henne bort fare, og ingen har jeg elsket over henne. Har jeg elsket over henne.